Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Är det någonting vi älskar så är det ju Halloween. Såklart, det här är vår månad. Och Spöktimen har ett samarbete med Refunder. Och om du skapar ett konto på refunder.se/spoktimmen så kan du handla din Halloween-outfit i flera nätbutiker och få det till ett billigare pris.
Och gör du dessutom ett köp så får du 50 kronor i bonus. Och när du har 100 kronor i bonus, då får du 100 kronor på ditt kontokort.
Mm.
Alltså det, jag använder det hela tiden, kan jag säga.
Ja, jag med.
Ja, alltså jag vet inte hur mycket pengar jag har sparat egentligen.
Så gå in och gör ett gratis konto du med på alltså refunder.se/spoktimmen. Men nu så börjar avsnittet. Lite snabbare. Vi kan köra lite snabbare. Det är Titanics jungfruresa. Och äntligen ska de få visa hur magnifik den är, lyxkryssaren som sägs vara osänkbar. Men så händer det som ingen trodde kunde hända. Natten mellan den 14 och 15 april 1912 så kolliderar de ett isberg i Atlanten och en stor reva rivs upp på ena sidan. Några timmar senare så ligger skeppet som skulle vara osänkbart på havets botten. Av de totalt 2207 personerna ombord så skulle 1495 människor mista sina liv. En katastrof som ingen någonsin trodde skulle kunna upprepas. Inte idag med dagens teknik. Inte nästan exakt på dagen 100 år efter Titanic. Eller?
Jag heter Lin.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen. Det är så sjukt att den här olyckan som du ska prata om hände nästan, som du sa här innan, 100 år nästan på dagen efter.
Ja, det är helt sjukt.
Ja. Och vi satt ju här och pratade lite om Titanic för bara någon timme sedan. Mm. Fantastisk film.
Ja, åh.
Alltså den är ju magisk.
Ja, alltså jag får ont i hjärtat bara av att tänka på Titanic.
Vi ska ju prata om katastrofer.
Ja.
Titanic måste ju vara en av de värsta katastroferna till havs som har hänt någonsin.
Verkligen. Alltså det är så sjukt många som dör.
Ja.
Alltså det är fler som dör än som överlever.
Ja, nästan 1500 personer dog. Det är ju extremt mycket.
Mm.
Och som tur är så kommer ju inte så många personer dö.
Nej, inte i min olycka, nej.
Nej, exakt. Men det hade ju kunnat hända.
Gud ja, enda anledningen till att det inte gick lika illa är ju att de var närmare land.
Ja, exakt.
Men först så tror jag att vi lämnar havet lite, va?
Ja, vi åker upp i luften istället. Och jag ska prata om en katastrof som inte alls var en olycka. Utan detta var ett väldigt medvetet val som tog väldigt många personers liv. Det är tisdagen den 24 mars 2015. Rapporter börjar trilla in om att ett flygplan, ett German Wings-flygplan, flight 9525, har kraschat i franska Alperna. 150 personer tros vara döda. Direkt började spekuleras, kan det ha varit ett tekniskt fel på det här flygplanet? Har det varit ett hemskt oväder som har fått flygplanet att bara krascha? Planet, 37 meter långt och 34 meter brett, ligger nu i små bitar. I spillrorna hittar man svarta lådan. Och den kommer visa sig innehålla någonting värre än vad någon kunnat ana. Du som har Acast-appen kommer kunna se en bild nu från de här spillrorna som är kvar av det här flygplanet. Jag ska visa dig nu också, Jenny.
Mm. Alltså det ser ut som att de är på en soptipp.
Ja, det gör det. Det är så små bitar av det här flygplanet.
Hur kan det ens bli så lite kvar? Det är helt sjukt.
Ja, det talar ju också för dels hastigheten, men också var det har kraschat. För det har ju kraschat rakt in i en bergsvägg i Alperna.
Ja, jag känner att jag som är superflygrädd, det här är superbra för mig.
Ja, det är ju faktiskt lite spännande, för du är ju allmänt flygrädd.
Ja.
Jag är ju flygrädd, jag blev lite skadad när jag jobbade med Robinson.
Mm.
När vi mellanlandade i Ryssland och vi gjorde en extremt hård landning som var typ det värsta jag varit med om. Jag trodde verkligen att vi skulle tippa över.
Mm.
Och jag är så traumatiserad på riktigt efter den händelsen att jag får så här panikångest varje gång jag flyger och vi ska landa. Jag börjar nästan gråta för att jag tycker att det är så jobbigt. Men allmänt så har jag liksom inget problem med att flyga. Men vad är det läskigaste du vet med att flyga?
Alltså jag tror att det är att jag är så väldigt kontrollfreak. Och jag får panik av, alltså jag har ju klaustrofobi också. Och att då sitta i en liten jävla låda uppe i luften och jag kan inte göra någonting. Alltså skulle någonting hända då kan jag bara sitta där. Alltså jag får jättemycket panik av det.
Mm.
Jag hatar också när de här luftgroparna kommer. När planet bara, alltså faller. Och jag var ju i Florida nu i somras och då flög vi över Atlanten. Och det var så mycket luftgropar hela vägen. Och när vi skulle flyga hem igen så kom vi i världens oväder, så tropiskt oväder. Det bara åskade, så det bara mullrade i hela planet. Det var så stora blixtrar omkring oss. Alltså, det var så obehagligt.
Ja, det är ju också lite sjukt. Man är mer rädd för att flyga när det är farligare att åka bil.
Ja.
Men det är ju någonting där att om det skulle hända någonting så är det kört.
Ja, då bara faller du rakt ner.
Ja. Och det kan man ju ändå liksom förstå på ett sätt om det skulle vara något naturligt som gör att planet kraschar.
Mm.
Men i det här fallet så visar det sig faktiskt vara piloten som kraschar det här planet medvetet. En minut över 10 på morgonen den 24 mars 2015 så lämnar då det här planet den spanska flygplatsen i Barcelona och beger sig mot Düsseldorf i Tyskland. 2 minuter efter take-off så går det här planet in på autopilot och 36-årige kaptenen Patrik Sondenheimer ber om ursäkt till passagerarna för de är 26 minuter försenade. Men han lovar att han ska försöka ta igen den här tiden på bästa sätt då. Bredvid sig så sitter 27-årige andre piloten Andreas Lubitz och de två pratar lite och kaptenen säger att han skulle verkligen behöva gå och kissa liksom, för att han inte går på toaletten i Barcelona. Och Lubitz säger då att ja, men du kan ju gå när du vill egentligen. När klockan är 10:27, de har nästan flugit i en halvtimme, så når flygplanet den önskade flyghöjden som är 38 000 fot, vilket är ungefär 11 600 meter. Kaptenen säger då till Lubitz att förbereda inför landning. Lubitz säger att behöver du gå på toa så gör det nu, det är lika bra. Och kaptenen säger att ja, men det var ju en bra idé. Så 2 minuter senare så säger kaptenen du kan ta över till Andreas Lubitz. Lubitz lämnas då helt ensam i cockpit. Vad han gör sen är att han låser.
Gud, jag får nästan lite så tårar i ögonen för att jag tycker att det är så fruktansvärt obehagligt.
Ja, jag håller med dig. Och det jag tycker är ännu mer obehagligt är att efter allt det här ändå med 11 september så är det många flygplan som har satt in en förstärkt cockpitdörr av Kevlar som är ett fiber som är starkare än stål. Den här dörren ska stå emot en bomb. Om du låser inifrån manuellt då så kommer du inte in. Det finns kodlås och det finns en kamera och allt sånt så du kan se liksom vem som står framför dörren. Och det här kodlåset funkar men inte om du har låst från insidan. Och det här kan du göra då manuellt. Och var 5:e minut så går liksom det här låset upp. Så du måste manuellt låsa var 5:e minut.
Jaha. Det var ändå en bra grej.
Ja, eller hur? För att om du skulle råka låsa och det händer någonting så kan du kan stå utanför och vänta i 5 minuter och sen kan du trycka in koden och då kommer du in. Problemet är bara att det här går så himla, himla, himla fort så de hinner inte detta. Och dessutom en annan sak är att det är många flygbolag som har en standard, en policy att man aldrig får vara ensam i cockpit. Vilket jag tycker borde vara självklart. Oavsett liksom, vad det skulle kunna vara. För det kan ju, liksom, det kan ju få en hjärtinfarkt eller vad som helst. Germanwings hade 2015 inte den här policyn. Så Andreas Lubitz sitter alltså här ensam i cockpit. Han ställer om autopiloten från 38 000 fot till 100 fot. Vilket är 30 meter.
Och det är man helt säker på att han gjorde manuellt.
Ja, det gjorde han. Det kan man ju se. Liksom.
Ah.
Så det här flygplanet börjar då sjunka med ungefär 1000 meter i minuten. Planet kör i en hastighet på 885 kilometer i timmen. Och flygledningen märker att det här planet börjar sjunka väldigt hastigt. Vad är det som händer? De försöker ta kontakt med cockpit, men det är ingen som svarar. Lubitz bara sitter där, helt tyst. Helt iskall.
Ja, alltså tänk att vara där ute. Alltså som passagerare sitta där och bara märka att vad händer med planet? Ja. Varför sjunker vi så kraftigt?
Ja.
Och personalen måste ju också bli, flygvärdinnorna måste bli stressade.
Ja, gud ja.
Jag vet, min mamma brukar alltid säga det i och med att jag är flygrädd. Så säger hon alltid, kolla på flygvärdinnorna. Så länge de är lugna, då är det liksom lugnt.
Ja.
Men här kan ju inte de ha varit lugna.
Nej, jag tycker inte det. Det är ju svårt att veta liksom, helt. Men det vi vet i alla fall är att kaptenen är på toaletten. Kaptenen är färdig och kommer ut. Han knackar på cockpit och säger det är jag. Andreas Lubitz öppnar inte dörren. Man hör på svarta lådan inspelningen att kaptenen knackar hårdare och knackar hårdare tills han börjar skrika för guds skull öppna dörren. I bakgrunden så hör man skrik från passagerarna.
Aj, fy fan.
Ja, och man hör höga liksom, smällar mot dörren. Man hör ett metalliskt ljud, vilket man tror nu i efterhand är en slags kofot som de liksom har försökt bända upp dörren. Men som jag sa innan, den här dörren ska stå emot en bomb. Då kan smälla en bomb utanför och dörren kommer inte ge vika. Nej. Det kvittar vad de gör för någonting, för att det händer ingenting. På svarta lådan inspelningen så hör man sen de här varningssignalerna som signalerar att du sjunker väldigt kraftigt, du måste stiga. Andreas Lubitz sitter och andas helt normalt. Han har satt på sig en syrgasmask och han säger inte ett ljud.
Hur kan man inte bli påverkad när man hör folk alltså skrika i ren panik och ren skräck utanför? Och du vet att du kan rädda dem?
Ja. Vi kommer till det snart, varför han gjorde det. Men ja, jag håller med dig. Detta är så hemskt. Detta är en mardröm. När klockan är 10:40 i alla fall så hörs de sista ljuden från svarta lådan. Det hörs ett högt ljud och då tror man att det är den högra vingen som har skrapat mot ett berg. Det hörs skrik och sen blir det helt tyst. Och 150 liv har precis släckts. Så den här Andreas Lubitz, vem var då det här? Det var en, som jag sa innan, 27-årig kille från Tyskland. Han var anställd av flygbolaget Lufthansa. Och enligt dem så var han väldigt kapabel till att flyga och utföra sitt jobb. Och hans flickvän ska i efterhand ha sagt att hon verkligen inte trodde att han mådde så pass dåligt, liksom. Men nu efteråt, när man har börjat skrapa lite på ytan, så har det kommit fram till att han led av psykisk ohälsa. Den här killen hade kämpat mot flera depressioner under hela sitt liv. Och egentligen så var han verkligen inte alls i skick att jobba. Överhuvudtaget. Andreas Lubitz ska under 3 månader innan det här hemska som han gjorde har fört en, vad ska man säga, lyckodagbok där han skulle skriva liksom men bra grejer i princip. Den här är väldigt mörk och det är i princip bara skit. Han skriver att han sover väldigt dåligt. Han snittar ungefär 3,5 timme per natt, vilket ju kan driva vem som helst till galenskap verkligen. Han ska ha börjat tänka på det här med självmord i december 2014. Och detta ska ha utlöst efter att han har blivit övertygad om att han skulle bli blind. Han hade i princip inga belägg för detta. Utan han började säga, men gud, börjar jag inte se lite suddigt? Väldigt så här hypokondrisk. Han ska ha besökt över 1 dussin specialister som har så här konstaterat att det är inget fel på dina ögon, det är lugnt. De har ju fattat att detta är något psykologiskt, så de har ju rekommenderat honom att söka upp en psykolog. Vilket han gjorde, så han började gå i terapi. Han ska ha blivit rekommenderad en klinik i alla fall, för att en psykiater har sagt till honom att det finns en risk att du drabbas av en riktig psykos. Men Andreas Lubitz vägrade åka dit. Senare så blev han sjukskriven av en doktor. Detta var då 12 dagar innan kraschen. Men Andreas Lubitz valde ändå att gå till jobbet.
Nej.
Jo, så under hela mars så hade den här doktorn sjukskrivit honom.
Wow. Vadå, hur kan inte någon chef ha koll på det?
För att, ja, det är ju det också. Att psykologer i Tyskland har ett ansvar att, vad ska man säga, varna eller meddela om den här personen kan vara en risk för andra personer. Varför den här psykologen inte har hört av sig till ett flygbolag och bara, du, den här piloten som ni har anställd som sitter och liksom är en av 2 personer som ska flyga det här flygplanet med flera 100 passagerare. Det är så här, kanske inte är så jävla bra alltså. Men det har tydligen inte kommit fram.
Okej, gud vad dåligt.
Ja, jag läste även att den tyska tidningen Bild
har pratat med en av de här psykiaterna som Andreas Lubitz har fått behandling av. Och när polisen kontaktade den här personen 2 dagar efter kraschen så ska han ha sagt, säg inte att han har flugit ett flygplan.
Vad då menar de?
Alltså säg inte att han har flugit ett flygplan. Alltså det är ju typ det sista han ska göra.
Aha. Ja.
Det är han verkligen inte kapabel att göra.
Nej.
Att de fattade med en gång. Bara snälla, säg inte att han har gjort det. Bara dagar innan den här kraschen så ska Andreas Lubitz ha googlat dödliga mediciner. Man har hittat olika papper där det har stått bland annat beslutssöndag och initialerna BCN som är koden för flygplatsen i Barcelona. Så han måste ha bestämt sig bara någon dag innan.
Men vadå, han kunde inte veta att kaptenen skulle behöva gå och kissa på flyget?
Nej, alltså det går ju rykten om att då Lubitz har googlat på en massa vätskedrivande medel och sånt.
Aha.
Ja, så, men alltså detta fallet är ju så himla svårt också för att han har inte lämnat ett självmordsbrev, ingen förklaring till varför han har gjort det han har gjort. Han säger ju ingenting när han kraschar flygplanet, han bara sitter och andas helt lugnt. Så vi vet fortfarande inte helt varför han har gjort detta.
Men man misstänker inte att han är medvetslös eller något när han kraschar?
Nej, han andas. Man hör att han andas.
Men jag tänker, det kan han göra även om han är medvetslös.
Ja, fast han andas liksom normalt.
Ja, de är säkra på att han är vaken liksom.
Ja, 100%. I och med att han satte på sig syrgas och allt det här och han ändrade i autopiloten och allt sånt.
Mm.
Så han visste vad han gjorde. Det gjorde han.
Men alltså, jag blir så... Alltså, jag blir så arg att jag verkligen inte vet vad jag ska säga. För att jag menar, visst att du kan vara självmordsbenägen. Men hur fan kan du tycka att det är okej att ta med dig? Hur många var det? 150 oskyldiga människor? Eller vad var det?
Ja, 149. Och sen var ju han den 150.
Alltså det är helt sjukt. Ja. Som du sa, han har googlat på giftiga mediciner. Hur kunde han fan ha tagit det hemma i sin säng?
Ja.
Hur kan man komma till det stadiet när man bara, det här är nog en bra idé att ta med mig folk när jag dör?
Ja, och... Det är ju, han var ju väldigt deprimerad innan och en lång tid var han deprimerad. Det är ju väldigt många som är deprimerade som utvecklar självmordstankar. Någonting som är extremt ovanligt, det är att vilja skada andra också. Och det här kallas för utvidgat självmord. Mm. Det är på ett sätt man vill straffa andra för att man själv mår så jävla dåligt. Vilket är helt sinnessjukt för att jag själv har varit deprimerad en gång. Det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv och jag önskar inte ens min värsta fiende att bli deprimerad. Men jag hade aldrig tankar på att skada någon annan.
Nej.
Och jag hade inte ens sådana tankar på att skada mig själv heller. Alltså jag vet liksom inte ens vad jag ska säga.
Nej. Alltså det är helt ofattbart.
Ja. För jag förstår inte, som du säger, jag förstår inte hur man kan komma till den punkten.
Nej.
Att det är så här, jag mår så jävla dåligt i mig själv så nu ska jag döda en massa andra människor också.
Mm. Ja, och som du säger där att han ändå verkar ha tänkt på det innan.
Ja.
Det är ju inte heller något sånt här spontant som man inte tänkt igenom.
Nej.
Utan han har beslutat sig för det.
Mm.
Men just det här äckliga också när det är någon som i jobbet har ansvar för andras liv.
Ja.
Och sen utnyttjar det på det här sättet.
Ja.
Alltså det är så... Är det så hemskt?
Ja, jag håller verkligen med dig. En sak som jag tyckte var svinobehagligt när jag gjorde research är att en av hans före detta flickvänner har sagt att Lubitz själv har sagt att han ville göra något stort. Han ville förändra hela systemet. Och sen kommer de minnas hans namn.
Ja.
Kan det då vara något sånt här som han har tänkt sig? Och det är ju väldigt mycket... kritik som har kommit nu i efterhand också, att det har blivit liksom, på ett sätt så har det stigmatiserats det här att personer som lider av psykisk ohälsa gör sjuka grejer och alla deprimerade gör galna saker och så, och det är ju väldigt komplicerat för depression ser ju väldigt olika ut hos alla.
Mm.
Men nu efteråt då, vad är det som har hänt? Har de lärt sig någonting överhuvudtaget, kan man ju fråga sig.
Mm.
German Wings har i alla fall gått ihop med Eurowings, så de heter bara Eurowings. Efter det här hände 2015 så är det väldigt många flygbolag som faktiskt har infört den här regeln att man ska ha två personer i cockpit. Så det är i alla fall positivt.
Ja, verkligen.
Dock har Eurowings, de först så satte de in regeln och nu har de avskaffat regeln igen.
Okej, varför då?
Inom citationstecken, det finns inga säkerhetsfördelar och det finns en extremt låg risk för att detta ska hända igen.
Okej, ja, jag kommer aldrig flyga med dem kan jag ju säga.
Nej, det känner jag också. Norwegian, de har infört den här.
Mm.
Så det är ju väldigt bra att de har den här regeln i alla fall.
Mm.
För när du är i tjänst så har du ju ändå ett ansvar.
Mm, verkligen. Och nu så flyttar vi oss tillbaka till havet då. Och även fast i mitt fall inte är någon som har gjort det här med flit så finns det ju ändå vissa ansvar du har när du är typ kapten på ett fartyg. Och i mitt fall så skulle ett misstag kosta 32 människor deras liv.
Vi tycker ju ganska lika om ganska många grejer.
Va? Gör vi det?
Men det finns ju en grej som vi inte riktigt är överens om.
Mm.
Det är ju det här med film.
Ja, nej, där är vi faktiskt inte överens.
Nej. Och jag kan ju säga att jag är största Marvel-fanet någonsin. Du har inte ens sett en enda Marvel-film.
Nej, det är inte riktigt min typ av film.
Nej, men vilken tur då att det är min typ av film. För jag måste ju bara tipsa om speciellt en film som finns på Viaplay. Och vi är ju sponsrade igen av Viaplay.
Ja, så himla kul att de vill vara med en gång till.
Ja, och filmen som jag ska tipsa om är en av Marvels, enligt mig, bästa filmer faktiskt.
Jaha.
Den här utspelar sig efter Captain America, Civil War. Avengers är liksom splittrade. Det är liksom precis innan Infinity War. Och prins T'Challa återvänder då till Wakanda som är den här superteknologiska afrikanska nationen som är helt isolerad från omvärlden. Och han ska då ta över efter sin pappa och bli kung och alltså bli Black Panther. Men såklart så kommer det en fiende som hindrar detta och det blir lite krig och så här. Det jag tycker mest om med den här filmen är att det är så jäkla många badass kvinnor.
Mm-hmm.
Det är i princip hälften så många kvinnliga karaktärer som manliga karaktärer. Och det är liksom inte riktigt så när det gäller superhjältefilmer.
Nej, jag kan tänka mig det.
Ja. Och här krigar de liksom, på riktigt. Annars älskar jag ju Black Widow också. Och jag älskar det här soundtracket. Och det finns väldigt mycket att älska med den här filmen. Och den finns på Viaplay. Och dessutom, ytterligare en rolig sak som jag tycker. Det är ju att Svartsjön har fått en andra säsong.
Ja, de pratade om förra gången.
Exakt, och det är den här svenska serien då som är läskig och mysterisk och allt sånt där.
Mm.
Den här andra säsongen ska vara en slags prequel, alltså händer före det som händer i Svartsjön säsong 1.
Jaha.
På en helt annan plats och en helt annan liksom, tidslinje typ.
Mm. Spännande.
Ja, och varje onsdag klockan 00.00 så släpps ett nytt avsnitt på Viaplay av Svartsjön 2 alltså.
Och vill du, precis som Linn, kolla på den här filmen och den här serien så kan du gå in på Viaplay. Och om du då signar upp en ny e-postadress så får du 2 veckor gratis tittande.
Men innan du signar upp dig på Viaplay så vill jag höra om din katastrof, Jenny.
Det sjuka med min olycka är, som jag sa innan, att den inträffade ungefär 100 år efter Titanic. Och den är väldigt, väldigt lik. Det här är ju den mest kända kryssningskatastrofen efter Titanic också. Fartyget som drabbades hette Costa Concordia och det ägdes då av Costa Cruises. Och det är då ett företag som grundades i mitten av 1800-talet och har varit väldigt framgångsrikt när det kommer till kryssningar i Europa. 2004 så beställde de in ett nytt skepp och det var då den här Costa Concordia. Och i juni 2006 så började man använda Costa Concordia. Costa Concordia var när det togs i bruk det största italienskbyggda fartyget i världen. Det hade en längd på 290 meter, en bredd på 35 meter och hade 13 däck för besökare. Det här är dubbelt så stort som Titanic.
Wow.
Mm. Och om du har Acast så kan du se en bild på det här gigantiska fartyget just nu. Costa Cruises trodde ju att det här Costa Concordia-skeppet var framtiden. Det var det bästa de hade att erbjuda.
Gud vad det låter som Titanic.
Ja.
Det är så här, störst och det ska vara bäst och detta är liksom det sjukaste ni har sett. Mm. Liksom, det här kommer göra rubriker.
Ja. Det hade en massiv spa-avdelning som var på två hela våningar.
Wow, pax. Mm,
ja. Det var fyra pooler. Mittenpoolen hade en utomhusbio. Familjepoolen hade en vattenrutschkana. Det var en jättelyxig teater/biosalong. Det hade 5 restauranger, 13 barer. Det var liksom allt det moderna kryssningsfartygen hade att erbjuda. Det fanns 1502 hytter för gäster och 601 hytter för besättningen. Och det fick max vara 4890 personer ombord samtidigt.
Det är extremt mycket människor.
Mm, det är ett jättestort fartyg det här. Kaptenen från dess att det lanserades i juni 2006 var den italienska mannen Francesco Schettino, som hade jobbat för Costa Cruises sedan 2002. Och om du har Acast så kan du nu se en bild på den här kaptenen. Den här kaptenen ska ju sedan bli världskänd under namnet Kapten Inkrygg. Costa Concordia fanns i Medelhavet och den brukade åka på en 7-dagars medelhavskryssning. Och då började de på orten Cagliari som ligger på den italienska ön Sardinien. Och sen så åkte den ner till Sicilien och liksom upp längs Italien. Den stannade bland annat i franska Marseille, den stannade i Barcelona i Spanien, på Mallorca och sen tillbaka till Cagliari.
Wow,
mm.
Det låter riktigt härligt.
Ja, eller hur? Och så blev det då den 11 januari 2012 och det här fartyget lämnar Cagliari. Efter sitt besök på Sicilien så anländer Costa Concordia till italienska Civita Vecchia på fredagen den 3.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
13 januari 2012.
Dun, dun, dun. Mm. Olycksdagen.
Exakt. Det är det som också gör det här lite creepy tycker jag.
Ja, jag håller med.
Mm. Nästan 100 år efter Titanic och på fredagen den 13.
Ja, det bådar ju inte jättegott.
Nej. Vid solnedgången så hade de börjat åka mot italienska Savona som ligger nära Frankrikes kust. Rutten som det här fartyget då skulle ta, det skulle vara mellan Italiens kust och ön Giglio. Och som sagt, när det är så kryssningsfartyg som alltid går på samma ställe så finns det ju en väldigt tydlig rutt utplanerad såklart. Men när man åker emellan den här ön och Italiens kust så avviker man från rutten. Man styr då mycket, mycket närmare Giglio än vad man skulle göra. Och man gjorde då någonting som kallas typ hälsningsgir. Och det är alltså att man åker mycket närmare ön, både för att imponera på passagerarna på skeppet, för att de ska få så här jättefin överblick över den här fina ön, och även lite för att skryta för de som bodde på ön och sådär. Och det här är inte något ovanligt, inte alls att man gör så här med kryssningsfartyg, och det var absolut inte första gången som Costa Concordia gjorde det här just på det här stället. På bryggan just nu, alltså den som styr båten, det är styrman. För kapten Schettino käkar då middag med sin älskarinna. I och med att man brukar avvika från rutten på det här stället så vet man ju vad som är ett säkert avstånd. Och det man vet är att man måste hålla sig minst 460 meter från ön. Klockan är nu 21.40. Det är alltså kväll, det börjar bli lite mörkare, sikten börjar bli rätt så kass. Kaptenen kommer då till bryggan tillsammans med sin älskarinna. Costa Concordia ska då precis svänga mot ön. Och här så blir det något slags missförstånd mellan kaptenen och styrman. Styrman missuppfattar hur skarp sväng du ska göra när du liksom närmar dig ön för att vara på ett säkert avstånd. Styrmannen fattar det som att alltså han ska svänga. Alltså inte göra en lika skarp sväng utan svänga mer mjukt när han egentligen ska göra en väldigt skarp sväng för att alltså undvika att gå för långt in. Hur som helst så slutar det här med att de kommer 659 meter närmre ön än vad de skulle ha gjort.
Åh jävlar.
Mm. Och det är först när de är 305 meter från land som de inser sitt misstag. Det som sagt, det är mörkt, de ser inte så mycket. Men när de är liksom 300 meter från ön så ser kaptenen att helvete, vi är alldeles för nära. Han beordrar då direkt att man ska gira 20 grader höger, men det är för sent.
Gud, det låter verkligen som Titanic. Det är så här, isberget.
Exakt.
Land.
Bara sekunder efter att han skriker ut att vi måste gira, då är klockan 21.44, så skrapar hela vänster sida av skeppet mot stora undervattenstenar. Det här river upp ett jack i skrovet som är ungefär 50-60 meter långt.
Wow.
Ja. Och vattnet börjar ju såklart forsa in. Costa Concordia förlorar all elektricitet och kraften i båda motorerna. Det nu helt nedsläckta fartyget kan nu bara driva i Medelhavet medan vattnet forsar in och hotar att sänka dem. När det här händer så, som sagt, klockan är strax innan 10 på kvällen. Många av gästerna sitter i restaurangen, andra sitter och kollar på någon magishow som tydligen håller på. Det de ska ha hört är något konstigt gnisslande. De säger att det var som att någon, du vet, drog sina naglar mot en griffeltavla och sen så bara slocknar allt. Allt i restaurangen ska ha skakat och magiken ska ha sprungit av scenen. Och vad gör man då när man sitter där i en restaurang och allting bara släcks när det är på båt? Ingen vet vad de ska göra. Och det ska också tilläggas att när ett sånt här stort fartyg lämnar hamnen, tydligen, så måste man ha en säkerhetsövning. Men enligt internationell lag så får man skjuta på den här i upp till 24 timmar efter det att man har lämnat hamnen. De har alltså inte haft någon säkerhetsövning, så passagerarna vet inte vad de ska göra. Panik utbryter i huvudrestaurangen. Vissa bara sitter i chock. Andra börjar springa omkring. Liksom, vad är det som händer? Vad ska vi göra?
Och personalen gör sitt bästa för att lugna folk och bara nej, 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 det är ingen fara, sitt kvar. Men många passagerare vittnar om att man ser paniken i personalens ögon. Klockan 21.51 så hör man kaptenen i högtalarna. Han säger då att det är lugnt, vi har bara ett elavbrott, det är inga problem, våra tekniker jobbar på det här elavbrottet nu, alla kan vara lugna.
Va?
Ja, ungefär så.
Va?
Ja!
Ni har precis kört upp liksom hela jävla skrovet och du säger att det är lugnt, sitt kvar. Jag hade ju bara så här... Spring till livbåtarna.
Rädda dig själv.
Har ni sett Titanic? Sätt dig i en livbåt.
Bäst på lugna folk på
ett skepp. Kvinnor och barn först.
Ja, men alltså det är helt bisarrt.
Ja.
Och bara en liten stund efter det här så får ju han och bryggan veta att 3 avdelningar har nåtts av vattnet. Och att vattnet har nått den huvudelektriska panelen. Och det är det som gör att allting bara har släckts ner. Costa Cruises kriscenter blir minuter efter det här kontakter av kaptenen som då berättar att vi tar in vatten men det är lugnt, typ. Och strax efter 10 så ska de kontakta honom igen och fråga om allting är okej. Och då ska kaptenen svara att ja, vi har bara strömavbrott, vi har allt under kontroll. Det är alltså fredagen den 13 2012. Costa Concordia har precis krockat med stora stenar under vattnet. Fartyget har blivit helt nersläckt, motorerna har lagt av och vatten forsar in. Under den här tiden så har vicechefsingenjör möte med besättningen på bryggan. Han informerar dem då om att vattnet nu nått avdelning 4, 5, 6 och 7.
Oh my god.
Fartyget har nu fått tillbaka strömmen för reservgeneratorn har kickat in så att lamporna och sånt börjar tändas igen. Kaptenen tar nu faktiskt, och som tur är, ett bra beslut. Han bestämmer sig för att låta skeppet driva in på grundare vatten. För då inser han ju att det värsta som kan hända är att vi lägger oss på havsbotten. Vi kommer inte sjunka så som Titanic gör. Och det är just det här som gör att Costa Concordia inte sjunker som Titanic. Så de... Nu är det lite svårt att visa här i och med att vi har en podd. Men tänk dig att fartyget kör först rakt mot ön. Och sen så girar de hastigt höger. Vilket ju innebär att de skrapar upp vänster sida av skeppet. Och då så driver de upp lite och sen så vänder skeppet om och börjar åka neråt igen. Så att själva skråman hamnar utåt.
Ja, just det.
Förstår du hur jag menar?
Ja, den vänder sig liksom.
Ja. Exakt. Och sen så börjar de då driva inåt.
Och Titanic slog ju isberget i fören, eller hur? Där framme. Och det var därför de välde in vatten där framme. Och sen så...
Ja, fast som sagt, Costa Concordia hade sjunkit likadant om de hade varit ute på vattnet och inte haft någonstans att ta vägen.
Okej, okej. Men visst står det fortfarande upp?
Det har börjat luta lite nu för att vatten forsar ju in så att det börjar bli lite tungt på ena sidan.
Och det måste ju märka, det måste ju vara någon lutning där inne.
Ja, exakt. Det har börjat luta lite nu.
Gud, vilken panik jag hade fått. Fy fan.
Och vissa inser ju faktiskt att fast det här är inte ett jävla elavbrott. Nej. Alltså det som sagt, det har börjat luta. Så att passagerare väljer nu själva att bege sig till däck 4 och till livbåtarna. Och det som gör att den här katastrofen är skött liksom under all kritik, det är ju att personalen inte berättar vad det är som händer. För nu när passagerarna känner att det här känns inte okej, vi drar till livbåtarna, då möter de personal där som står och säger det är helt lugnt, det är bara ett elfel, gå tillbaka till era rum eller om ni vill så kan ni sätta er i loungen. Det här har vi snart fixat, det är bara elen, vi har det här under kontroll. Vilket de ju inte har.
Men vet personalen vad det är som har hänt? För annars följer de kanske bara order. Liksom. Så säger kaptenen att det är lugnt så kanske det är så här.
Ja, exakt. Ja, jag vet ju inte om just personalen vet. Men det är ju fel från bryggan. För ja, de gud. Vet ju vad som för sig går.
Så jag gillar inte riktigt han kaptenen. Alltså, nej. Sorry. Men jag har haft en lite så här... Nej.
Ja, och så här långt så har ju varken kaptenen eller Costa Cruises kontaktat någon för att få hjälp dit.
Nähä.
Så det är liksom ingen som vet vad som händer och att de är i nöd.
Alltså det känns lite som att han är så här, han vill inte erkänna sitt eget misstag.
Exakt. Verkligen.
Och det kommer ju få folk dödade. Wow.
Situationen under däck blir bara värre och värre, och nu har ju passagerare själva börjat klättra i livbåtar och börjat liksom sänka ner dem. Så till slut, vid ungefär 22:30, så bestämmer sig bryggan för att vi måste överge skeppet, och ett alarm börjar tjuta. Då krockade de alltså 21:44 och de kommer fram till det här 22:35.
Wow, ja.
Ja, det är inte, alltså de har inte haft lite tid. Det är så här, vad tänker du? Hur ska du lösa att du har ett stort jack i ditt skrov när du är ute på havet? Hur kan du inte tänka på alla säkerhet? Hellre att du utrymmer fartyget så var det inte någonting.
Exakt.
Det var lugnt. Än att du riskerar. Alltså, hur tänker han lösa det här? Jag fattar inte hur han tänker.
Nej.
Under den här kvällen så är det 4229 personer på skeppet. Alla samlas nu på däck 4 och kring livbåtarna. Nu tjuter alarmet, livbåtarna skickas i en efter en och det börjar bli lite panik på däck. Vid klockan 11 så lutar skeppet mot sitt höger i en vinkel på över 25 grader. Och då hade den tippat inte mot det hållet där jacket är, utan andra hållet, för att fartyget har kommit mot botten nu. Så att den står på botten, men den börjar tippa. Är du med? Så jacket kommer liksom uppåt. Lutningen blir bara värre och värre hela tiden. Nu har majoriteten av besättningen på bryggan lämnat sin ställning, inklusive kaptenen. Och klockan 11:30 så har bryggan helt övergetts. Det är, som jag sa, panik, det är kaos vid livbåtarna, för det finns ingen där som riktigt styr upp den här situationen. Det finns ingen som, helt enkelt leder den här evakueringen. När vattnet når däck 4 så börjar det här fartyget tippa ännu snabbare, och snart så kan man inte använda livbåtarna som är på den här sidan längre, för att det, hela den sidan är liksom under vatten nu. Det ligger nu i stort sett helt på sidan, hela styrbordssidan är helt under vatten. Du kan alltså inte längre fira i livbåtar från höger sida, för det ligger under vatten, men du kan inte heller fira ner från vänster sida, för det är alldeles för högt upp. 80 människor befaras finnas kvar på fartyget, och de får nu ta sig ner via typ en repstege som man liksom får hänga ner över skrovet. Det här är mitt i natten, det är bäckskumt mitt ute i havet.
Åh, gud vad hemskt.
En av de som inte är kvar på det här skeppet, det är kaptenen.
Såklart.
Ja, om vi igen ska koppla till filmen Titanic, så är det någonting man har lärt sig från det, så är det att kaptenen inte får lämna fartyget förrän alla passagerare är av.
Nej, exakt.
Det är ju kaptenens jobb att styra evakueringen. Det är han som ska ha koll på hur det ska gå till. Han ska ge order till dem under honom. Det är hans jobb att rädda folk. Och jag hörde en intervju med en kapten på P4. Och han sa just det, att alltså, när du tar jobbet som kapten så vet du att det här ingår i yrket. Du har ansvar för både båtens säkerhet och säkerheten för personal och passagerare, såklart. När du tar jobbet som kapten så vet du att det förväntas av dig att du stannar längst på ett sjunkande fartyg. Och igen, om vi ska prata om min klaustrofobi och min fruktansvärda fobi för vatten. Så jag var på en kryssning nu i våras. Och med tanke på att vi har den här podden och att jag är lite paranoid, så tog jag såklart reda på vad livbåtar finns och vart jag skulle ta vägen om någonting hände, såklart. Men det jag kommer ihåg stod, det var att jag skulle gå till en uppsamlingsplats, och där skulle det stå en i personalen och berätta för mig hur jag skulle ta mig vidare. Och det är lite så här, vad skulle jag göra då om jag kom dit så står det ingen där?
Ja.
Hur ska jag veta vad jag ska ta vägen då? Och förstår du hur stort det här skeppet är? Hur jävla lätt är det att hitta ut? Tänk om du inte har koll på att livbåtarna är på däck 4. Vad ska jag göra? Och kaptenen har ju samtidigt sagt hela tiden att det är lugnt, och skeppet börjar luta, och det har inte varit någon el. Det måste vara jättelätt att komma vilse.
Och gud, jag bara tänker så här, igen, nu bara pratar vi om Titanic hela tiden, men det är ju det man har liksom refererat till, och i och med att den här fantastiska filmen också finns. När det släcks och de är liksom långt nere i båten, och det är de här korridorerna, korridor efter korridor efter korridor, smala trappor, alltså jag får sån klaustrofobi. Jag lider inte ens av klaustrofobi, men när det släcks och det är helt mörkt och vattnet börjar få, alltså, tänk att vara där nere då.
Ja.
Men, ja, eller du kanske kommer till det, men var det liksom folk som var kvar där nere eller var alla de här personerna som var kvar där uppe?
Alltså de flesta av de kropparna som man sen hittar efteråt, det är folk som har varit på, alltså väldigt långt ner.
Ja.
I fartyget.
Ja, man säger kaptenen att det är chill, gå tillbaka till era rum. Mm. Det är så här, vad ska man göra?
Ja. Men hur som helst så får kustbevakningen nys om att det är någonting som håller på att hända. Det är även många folk på ön såklart som har sett det här fartyget. Och vad är det som händer? Och de anländer med sin helikopter 23.45. Och först då inser de att, men gud, det här är ett fartyg som håller på att sjunka. Vad händer? Och det finns en spännande dokumentär som är gjord enbart på hemmavideos. Jag kommer länka den på vår Facebook-sida Spöktimmen sen. Men där ser man bland annat en film från kustbevakningen när de kommer. Och de bara, men gud, det här är ett fartyg som håller på att sjunka. Vad är det som händer? Och de, en av de första grejerna som de ser, det är att, alltså, det ligger en död kropp i havet. Vi har liksom redan någon som har dött. Och de ser också hur människor vid 00:30 fortfarande försöker ta sig av det här fartyget. De försöker börja kontakta personal som är högt uppsatt, men de får inte tag på någon. Till slut så får räddningsansvarig på kustbevakningen i alla fall tag på kapten. Och det här finns en radioinspelning av, men i och med att den är på italienska så kommer inte den säga så mycket. Men det som sägs är i alla fall ungefär, kustbevakaren säger, får jag prata med kaptenen? Kaptenen säger då, ja det är jag. Och då frågar kustbevakaren efter namn och han får veta att kaptenen heter Schettino. Räddningsansvarig på kustbevakningen ska då säga, lyssna Schettino, det är folk som är fast ombord på fartyget. Ta nu din livbåt, gå ombord och berätta för mig hur många det är som är kvar. Är det klart? Du ska berätta för mig om det är barn, kvinnor eller folk som behöver hjälp. Och du ska berätta för mig hur många det är inom varje av dessa kategorier. Har du förstått? Lyssna här Schettino, du kanske har räddat dig själv från havet. Men jag tänker se till att du får betala för det här. Ta dig tillbaka ombord för fan. Kaptenen börjar då säga nej, men utrymningen är i princip klar. Trots att den knappt har påbörjat. Han påstår att han organiserar det här från land. Och räddningsledaren bara, men hur kan du göra det från land? Du ska inte vara på land. Du är den som har ansvar på skeppet. Du ska vara där. Kaptenen fortsätter slingra sig och räddningsansvarig säger, du tar dig tillbaka ombord. Det är en order. Kustbevakningen får gå in och hjälpa till att rädda folk och hjälpa dem som kommer ner från skrovet. Och klockan 01.46 så är räddningsledaren på kustbevakningen förbannad. Han beordrar igen kaptenen att ta sig tillbaka ombord, att han ska klättra upp för den stegen som hänger på skrovet och gå till bryggan och leda evakueringen. Igen så säger han kapten, detta är en order, nu är det jag som har befälet. Ni har gett order om att fartyget ska överges och ska koordinera räddningsoperationen från bryggan. Det finns redan döda kroppar. Då svarar kaptenen med att fråga hur många då? Och då blir ju, alltså den här, jag kanske ska spela upp ändå bara för att man ska höra hur arg den här räddningsledaren är. Men han skriker då i alla fall, det är ni som ska tala om det för mig. Det är inte jag som ska tala om för dig hur många döda det är. Jag vet inte hur många döda det är.
Åh gud, jag vill höra.
Mm. Den här jag ska bara säga det också, den här räddningsledaren skriker ju, vad vill du göra? Åka hem. Ge nu tillbaka och berätta vad som ska göras. Hur många befinner sig där och vad behöver de? Kaptenen svarar då att han ska återvända, men han kommer aldrig göra det. Så här låter i alla fall samtalet.
Ti vuole tornare a casa, Schettino? E voi vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora!
Alltså hade någon ringt mig och skällt så, hade jag typ bajsat på mig.
Mm. Kaptenen är faktiskt väldigt tyst under det här samtalet. Det är ju som att han skäms, men han vill ju verkligen inte tillbaka. Han vill ju inte dö.
Som att de andra 32 skulle vilja göra det då.
Mm. Ja, exakt. Vid klockan 17:06 på morgonen så avslutas räddningsarbetet. Solen har börjat gå upp och man börjar nu äntligen kunna se vad det faktiskt är som har hänt. Och om du har Acast nu så kommer du kunna se en bild på Costa Concordia som då ligger i vattnet. Och jag ska visa dig bilden här, Lin. Vad ser du?
Ja, så det är ju ett halvt skepp.
Mm.
I princip. Ja. Alltså hela ena sidan är ju under vatten.
Ja, mer än ena sidan ju.
Ja. Alltså det går ju liksom inte och jag förstår inte var de här personerna som överlevde faktiskt, alltså de måste ju liksom hasat ner typ.
Ja, de hasade ner här.
Wow.
Så de hasar alltså ner från, alltså tänk dig, skeppet ligger ju nu på sidan. Så när de ska gå upprätt så går de ju på vänstersidan av skeppet. Så att det som är uppåt, alltså själva skrovet, de är där uppe och sen därifrån så får de typ klättra ner på en repstege ner längst under sidan av båten och ner i vattnet i totalt mörker.
Åh, gud, vilken ångest alltså.
Ja. Som jag sa så är det 32 människor som miste sina liv här. 27 av dem är passagerare och 5 är ur besättningen. De flesta har blivit instängda rätt långt ner i skeppet när vattnet har börjat forsa in. Och 13 kroppar hittar man instängda i hissarna.
Åh, fan vilken ångest alltså.
Ja, verkligen. Det yngsta offret är 5-åriga Diana Arlotti tillsammans med hennes pappa William. De har då varit på däck 4 och försökt få tag på en livbåt. Men på den sidan där de var så hade det inte funnits några livbåtar kvar. Personal hade då pekat att de skulle bege sig till andra sidan. Och när de gick genom korridoren inne så hade det, som jag förstår det, bildats ett hål i marken som de då trillade ner igenom och hamnade i vatten och drunknade.
Åh, gud!
Mm. Det skulle ta 3 år innan man hittade den sista kroppen i det här fartyget. Personen som man då har letat efter också man hittar är Russell Rebello, 33. Det här var en servitör som då hade stannat kvar och räddat flera passagerare och på så sätt hade fått sätta sitt eget liv till.
3 år?
Ja. Ja, och när en sån här sak händer så frågar man sig ju vem är ansvarig. Och det är flera högt uppsatta som blir arresterade. Sammanlagt så är det 6 stycken inklusive kaptenen. De andra 5 får straff som är ungefär omkring 2 år. Och sen har vi kaptenen Schettino då, eller kapten Inkrygg som han nu heter då. Han påstår då att han har inte alls övergivit det här skeppet. Det var nämligen så här, att han höll på att koordinera räddningen när han plötsligt snubblade och så råkade han landa i livbåt eftersom det lutade så pass mycket. Så att han råkade liksom komma därifrån.
Åh, herregud!
Mm.
Men skämtar han eller?
Nej, det är hans förklaring till varför han lämnade båten. Det är också väldigt roligt för det har dykt upp en video där man tydligt ser en man som väldigt, 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 väldigt mycket ser ut som kaptenen. Som lugnt står på däck och väntar på att få gå i en livbåt. Men han säger givetvis att det där är inte jag.
Nej, såklart att det inte var han. Han Nej. Snubblade ju.
Ja.
Vad trodde du?
Han menar ju även då att han inte är ansvarig för att folk har dött i och med att de inte dog direkt av krocken utan av att skeppet sjönk. Och det var ju inte hans fel.
Nej. Wow alltså. Han försöker ju verkligen skylla ifrån sig. Hoppas att han fick ett långt straff.
Mm. Jag ska säga det också, han försöker skylla ifrån sig jättemycket på resten av besättningen. Att det var deras fel och sådär. Men domen kom 2015 och han dömdes till 16 års fängelse. Och det är ju bland annat för vållande till annans död.
Bra.
Ja. Och det är ju läskigt att en sån här stor olycka kan hända 2012. Som vi sa innan, 100 år efter Titanic och ändå så mycket som är så likt. Och jag såg faktiskt en dokumentär som jag även den ska dela på Facebook där de pratar om problemet med hur osäkra kryssningsfartyg faktiskt kan vara. En sak som alla stora skepp har det är att de har dubbla bottnar. Det innebär alltså att de från liksom själva insidan av skeppet och den faktiska utsidan så är det ett utrymme på några meter så att om vatten kommer in så ska det liksom inte kunna. Det ska inte ta sig vidare från botten. Alltså så att skeppet inte ska för det första välta och inte så att vattnet börjar stiga inuti skeppet. Problemet här är ju att både Titanic och Costa Concordia träffades över där de här dubbla bottnarna finns. Och det är sjukt för om man kollar på fraktskepp och sånt så har de ju idag dubbla bottnar hela vägen upp. Så det innebär att även om det blir ett jack högt upp på ett fraktskepp så vattnet som då skulle forsa in där skulle bara lägga sig under båten. Och sen skulle det inte vara mer med det.
Jaha.
Men så har man alltså inte på kryssningsfartyg. Mycket för att man vill spara plats. För man vill kunna ha så många hytter som möjligt.
Åh, gud ja. Mm. Eller som på Titanic. Att vi ska inte ha så många livbåtar för det är inte så snyggt.
Nej, exakt.
När man promenerar där.
Problemen är ju också att kryssningsfartygen bara blir högre och högre och högre och högre. Men inte bredare. Och givetvis så är ett högt skepp mycket mer instabilt än ett som är mer proportionerligt. Man har gjort undersökningar på det här och alltså när det är oväder och mycket vågor och sånt så ska ett skepp aldrig någonsin svänga mer än 10 grader. Alltså från sida till sida. Men det är så att vissa kryssningsfartyg kan svänga så mycket som 20 grader åt sidorna.
Åh gud.
Och problemet också när ett skepp är så högt är att det kan bli som ett segel om det blåser mycket. Alltså att man kan tappa kontroll över skeppen för att de är så pass höga. Och det hände bland annat i Mexiko 2009. Och det finns hemmavideos och sånt som man kan se. Då är det helt enkelt att det är två jättegigantiska fartyg, höga kryssningsfartyg som ligger nära varandra. Och den ena tappar kontrollen för att det blåser så mycket så att de smäller ihop. De skrapar mot varandra i 20 minuter innan de lyckas sära på dem igen. Och de har ju ren tur här för att det blir inget hål på något av skeppen utan de klarar sig. Men alltså, jag får sån ångest när jag ser de här klippen för att folk bara skriker och har panik. Och bara, vad är det som händer? Liksom. Och den är också med i den här dokumentären som jag pratade om nyss. En Nova-dokumentär som jag kommer dela på Facebook. Och det som blev egentligen Costa Concordias fall, det är ju såklart bristen hos personalen att de inte vet vad de ska göra och att det saknas information. Hade bara kaptenen varit snabbare, hade han direkt sagt att vi lämnar fartyget så hade det inte varit några problem. Då hade alla hunnit av och ingen hade behövt dö. Och först nu efter det här så har man börjat prata om att man bör utbilda personalen på kryssningsfartyg mer, för de är tydligen väldigt dåligt utbildade om man jämför med typ piloter. För att det är så att på kryssningsfartygen så kan de som jobbar på bryggan alltså inte ha tillräcklig utbildning. De kanske har jättebra instrument men de vet liksom inte hur man ska eller vad man ska göra. Och då är det skitsamma hur bra instrument du har om du inte kan läsa av dem. Och jag hörde det att om man kollar på alltså havet och fartyg och sånt så ligger de 25 år efter hur långt man har kommit inom flygsäkerheten till liksom piloters utbildning och så vidare. Och det är bara så jävla tråkigt att det måste hända någonting och att folk måste dö för att det ska bli en förändring.
Ja, så man trodde ju att efter Titanic så skulle de ju liksom lära sig att det behöver inte vara liksom större, bättre, snabbare, bäst.
Nej.
För det kan sluta i tragedi och att folk faktiskt dör. Men vi kommer ju länka en massa grejer på vår Facebook-sida. Så du kan fortsätta och kolla en massa där. Sen så vill vi ju veta delar ni den här skräcken som vi har. Dels för vatten och klaustrofobin liksom, och vara under ytan. Men även det här i ett flygplan när du sitter uppe i luften. Ja, men vad jättebra att du vill diskutera det, för då har vi en eftersnacksgrupp på Facebook. Och vi kommer köra en liten eftersnacks-live på vår Instagram också, nu efter det här avsnittet, där vi kan fortsätta att prata lite. Och det är bara att söka på Spöktimmen så hittar du oss.
Förutom det så har vi även en Snapchat där vi även där heter Spooktimmen. Och har du något längre du vill dela med dig av så kan du skicka ett mejl till spooktimmenpodcast@gmail.com.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.